Välkommen till Skånes taltidning nummer 30 2016. Mjuttidningsdag fredag den 29 juli. Solen gick upp 5.07 i morse och går ner igen klockan 21.18. I studion Mats Sundling och Gunilla Kracht och tekniker är André Pentmo. Och det här är innehållet.
Arbetsgivare tvekar att anställa synskadade. Det visar en stor attitydundersökning.
Telegram. Barn synskadat under tid på sjukhus. Ryssland kan kastas ut ur Paralympics efter dopingskandal. Och stor landslagsturnering i goalball i Malmö i helgen.
Sommarserien Skånska smultronställen går den här veckan på ett klassiskt kallbadhus. Fast nyinflyttade Maj-Britt Ryman tycker att hela Malmö är ett smultronställe.
Så följer öppnat och stängt med bad, barer och ett blått bageri.
Månadens ansikte hade inte en tanke på att bli författare. Men nu har Lina Josefina Lindqvist gjort en hyllad debut med Skarv, en roman om naturens krafter och längtan bort på en ö i Norra Ishavet.
Evenemangstipsen med rockmusik och dockteater.
Kalendern med rutavdrag, Riksrevision och Rihanna.
Anslagstavlan med ett par regionala och lokala meddelanden och ett referat. Och allra sist, redaktionsrutan.
Många arbetsgivare har en negativ inställning till synskadad arbetskraft. Det visar en undersökning som opinionsinstitutet Ipsos gjort för Synskadades Riksförbund. I den intervjuas 1000 chefer och trots att bara var tionde har jobbat med en synskadad kollega så har de flesta en åsikt. Till exempel tror 6 av 10 arbetsgivare inte att en person med grav synnedsättning kan utföra ett jobb lika bra som andra. Nästan varannan anser att de är för dyra att anställa. 2 av 3 är tveksamma till om de har tjänster som en synskadad klarar av. Och än fler säger att de har dåliga kunskaper om vilka statliga stöd som finns att få. I den offentliga och civila sektorn har attityderna förbättrats. Sämst är de i små privata företag. Håkan Thomsson är förbundsordförande för Synskadades Riksförbund.
Ja, det är ju inte så upplyftande. Samtidigt vet vi ju att det finns de här attityderna. Det är många synskadade som har mött dem. Och självklart så tror jag att det är viktigt att höja arbetsgivarnas kunskaper om vad det innebär att vara synskadad. Men också om vilka statliga stödresurser som finns i form av arbetstekniska hjälpmedel, lönebidrag, stöd till personligt biträde eller arbetsbiträde som vi brukar kalla det och så vidare. Så att det är nog så att den här undersökningen befäster en bild som vi hade.
Arbetslösheten bland synskadade har ju legat mer eller mindre kring 50% i ett par decennier. Och det är stabilt oavsett om det är hög eller lågkonjunktur. I den här undersökningen så kom man fram till att den privata sektorn är mer negativt inställd än den offentliga. Och att små företag är mer negativa än större. Medan den offentliga och civila sektorn har dubbelt så stor andel synskadade bland de anställda. Allra störst bland myndigheter och i den civila sektorn, alltså bland föreningar och organisationer och kyrkor och sådär. Vad tror du det beror på?
Jag tror att när det gäller civilsamhället, den ideella sektorn, så har man ju ett behov av att hitta arbetskraft som kan få olika former av stöd eftersom man ofta inte har så mycket pengar. Och då måste man leta efter personer som kan få lönebidrag och så. Och därför tror jag att det är naturligt att fler synskador har hamnat där. När det gäller det offentliga så är det ju en glädjande uppryckning skulle jag vilja säga. Vi har tidigare haft känslan av att den privata sektorn har varit bättre på att anställa personer med synnedsättning än vad den offentliga sektorn har varit. Och nu känns det som att den här undersökningen visar i alla fall att det kanske är så att trenden är bruten och att den offentliga sektorn har blivit positivare. Regeringen har ju lanserat ett par program som handlar om praktik för personer med funktionshinder på myndigheter. Och kanske har det varit en bidragande orsak till att attityderna har blivit bättre i offentlig sektor.
mest negativa, om vi vänder på steken här, är man då alltså i små och privata företag och allra mest inom handel, transport och jord- och skogsbruk. Och där tänker man transport till exempel, att det finns ju jobb inom den sektorn som kanske inte är så lämpliga, alltså piloter och lastbilschaufförer och liknande. Hur stor del tror du av de här negativa attityderna är grundade i verkligheten och hur stor del på okunskap?
Nej, men alltså det är klart att lastbilschaufför eller taxichaufför kan man ju inte bli, men däremot så skulle man ju kunna jobba exempelvis på en taxiväxel. Så att det är nog både och, skulle jag vilja säga. Det är klart, självklart finns det jobb som synskadade inte kan klara av, men jag tror också det grundar sig i att man inte riktigt funderar igenom vad kan faktiskt synskadade göra. Och det är ju då lämpligt att vi har en stor informationskampanj i höst som Synskadades Riksförbund har, som handlar just om synskadades livssituation och möjligheter, med betoning på möjligheter, för att det saknas nog mycket kunskaper om vad synskadade faktiskt kan. Sen så är det väl så också att tjänsterna i dagens arbetsmarknad är väldigt komplexa, och man ska kunna göra många olika saker, och då finns det säkert ett litet moment som är väldigt svårt att göra om man är synskadad, och då faller hela tjänsten därför att man inte kan göra den där lilla delen av tjänsten. Och det är ju tråkigt, eftersom det då finns ett stöd för personliga biträden som man kan få från Arbetsförmedlingen som ska kunna kompensera för just den där bristen. Det vill säga att man kan köpa tjänsten på något annat sätt, eller att någon arbetskamrat hjälper till med det, men att arbetsgivaren då får betalt för det. Så att det går ju att komma runt sånt här, men det visade ju i undersökningen att 84% ansåg sig ha dåliga kunskaper om vilka stödresurser som samhället kunde erbjuda om man anställde en synskadad. Då kan vi beskriva de stödresurserna så att fler vet om dem och ser vilka möjligheter de innebär, så tror jag också att vi kan komma till rätta med en del av problemen. Så att dels kunskap i sig om vad det innebär att vara synskadad, och dels kunskap om vilka stödresurser som samhället kan ställa upp med i form av arbetstekniska hjälpmedel, lönebidrag, stöd till personligt biträde och så vidare. Detta i kombination skulle då kunna göra att arbetsgivarna fick en bättre attityd, hoppas jag.
Det hoppades Håkan Thomsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund. Undersökningen som Ipsos gjort heter Attityder till synskadade arbetstagare. I den intervjuas 1000 chefer om sin erfarenhet av och inställning till arbetstagare som ser så lite att de behöver hjälpmedel för att orientera sig eller använda en dator. Reporter i inslaget var Mats Sundling.
Telegram. Ett barn i Skåne fick en allvarlig synskada under tiden det vårdades på sjukhus. Barnet föddes med diafragmabrock med flera operationer, komplikationer och vård på flera sjukhus som följd. Någon synundersökning gjordes aldrig under vårdtiden. Och först efter ett par månader upptäckte man att barnet fått en synskada. Okänt hur. Händelsen är nu anmäld enligt Lex Maria.
Ryssland kan komma att kastas ut från Paralympics i Rio eftersom också deras handikappidrottare deltagit i ett stort statligt dopningsprogram. Den internationella paralympiska kommittén, IPC, öppnade i fredags en procedur för avstängning och ett besked ska komma inom kort. Det är samma dopningsskandal som gjort att det ryska deltagandet i OS kommer att bli begränsat. I söndags beslutade den internationella olympiska kommittén, IOK, att inte stoppa hela den ryska truppen från att delta, utan lämnade avgörandet till de olika förbunden. Många hade hoppats på tuffare sanktioner. Men den internationella paralympiska kommittén, IPC, kan komma att fatta ett annat beslut. Dess ordförande, Sir Philip Craven, sa i måndags till brittiska BBC att han är besviken på IOK eftersom det rör sig om den största organiserade dopningen någonsin. Och att han inte tror att den ryska paralympiska kommittén kan eller vill följa antidopningsreglerna. ryska visselblåsare och rapporter från den internationella antidopningsbyrån WADA visade att Ryssland mellan 2011 och 2015 haft ett statligt organiserat och mycket omfattande dopningsprogram för sina elitidrottare. Och att man systematiskt fuskat med dopningsprover. Bland annat ska ryska dopinglaboratorier och säkerhetstjänsten FSB bytt ut urinprover som kunnat avslöja fusket. 35 av de försvunna positiva dopningsproverna kom från namngivna ryska paralympier, visar rapporten. IPC säger nu att de ska undersöka 19 prover från vinterparalympics i Sochi. De ska ha utsatts för samma manipulationer man hittat tidigare när man undersökt olympiers prover. Dopningsprogrammet ska enligt rapporten startat efter de blygsamma ryska framgångarna i Vancouver 2010. Där blev det 38 paralympiska medaljer, varav 12 guld. I hemmaspelen i Sochi 2014 gick det desto bättre. Där blev Ryssland främsta nation både i OS och Paralympics. I det senare var de med sina 80 medaljer, varav 30 guld, helt överlägsna. Ryssland tog då lika många medaljer som de sex nationerna som var efter i medaljligan tog tillsammans. I Sochi ska en FSB-agent förklädd till rörmokare ha bytt ut dopingproverna genom ett hål i väggen. Också i sommarparalympics har det gått bättre för Ryssland efter att dopningsprogrammet startade. I Peking 2008 kom man på 8:e plats bland nationerna och i London 4 år senare klättrade de upp till 2:a plats i medaljligan. I bägge spelen ska det tilläggas var Kina överlägset mest framgångsrika. Skulle Ryssland stängas av har de 3 veckor på sig att överklaga. OS i Rio börjar den 5 augusti och Paralympics den 7 september.
Mer sport. I helgen bjuds det på goalball i världsklass i Kulladalshallen i Malmö. Det är turneringen Malmö Men Inter Cup som samlar 8 herrlandslag från 3 världsdelar. 5 av dem ska till Paralympics i Rio och för dem blir det ett genrep. Däribland för det svenska landslaget med 4 spelare från FIF Malmö. I helgen spelar också Tyskland och Algeriet som Sverige möter i gruppspelet i Rio. Turkiet och Finland är de högst rankade lagen och de möts också i Paralympics. Dessutom deltar Japan, Danmark och ett svenskt utvecklingslag. Goalball är som bekant den stora bollsporten för synskadade. 3 spelare med ögonbindlar i vardera laget skjuter som i bowling och täcker motståndarnas skott genom att kasta sig längs golvet. Bollen har en pingla som hörs och linjerna på golvet är taktila. Malmö Men Inter Cup börjar fredag den 29 juli. Och finalen spelas på söndag 14.30. Det är fritt inträde och adressen till Kulladalshallen är Per Albin Hanssons väg 102. I vår serie Skånska smultronställen beger vi oss 170 meter ut i havet vid Ribersborgsstranden i Malmö till en sekelskiftespärla i blekrönt trä. Ribersborgs kallbadhus är ett av många smultronställen i stan, enligt Maj-Britt Ryman som är ganska nybliven och väldigt entusiastisk malmöbo.
Nu kan vi sätta oss här. Bänken är precis bakom där. Ja?
Har vi serveringen bakom oss?
Ja. Du sa faktiskt till mig att någonting i stil med att Malmö är ett smultronställe, bara hela Malmö.
Ja, det tycker jag absolut. Det finns jättemånga smultron och trä på stå i den här stan. En gratis stad, det behöver inte kosta en massa pengar för att ha trevligt i Malmö. Möllevångstorget är ett smultronställe. Alla de här sommarscenerna som staden bjuder på lite här och där. Vi har ju Pildammsparken, Folkets park.
Ja, det är svårt att bara välja ut ett smultronställe i Malmö, tycker Maj-Britt Ryman som flyttade ner från Örebro för 4 år sedan för att komma närmare sitt barnbarn och sin dotter. Men eftersom det är gassande sol och nästan 30 grader varmt bestämmer hon sig ändå för Ribersborgs kallbadhus. Och nu när vi gått längs den långa breda bryggan ut i vattnet och kommit fram till ingången där vi slår oss ner på en träbänk, frågar jag varför hon tycker att det är ett smultronställe.
Det är lättillgängligt. Jag trivs här. Det är väl miljön, byggnaderna, vattnet är ju fantastiskt. Och så vet jag ju att Turning Tours så ser man här och bron kan man se här. Och en sak som är väldigt bra, eftersom jag inte ser någonting alls, så är det ju mera lättorienterat än att bada i det öppna sundet då. För det är mycket lättare att veta åt vilka håll man ska ta vägen och så här. Det är väldigt lätt att man misstar sig om man går mot stranden eller efter stranden när man badar där det bara är öppet. Och det är, man kan använda det på många sätt. Ett väldigt trevligt sätt är ju att gå på stand-up på Mac på tisdagskvällarna. Fantastiskt utbud på en sommarkväll här nere vid vattnet.
Har du varit på några stand-up-shower här?
Ja, jag var senast på Ösnöjen. Det var jättetrevligt. Sen har jag ju försökt att boka biljett till Robin Paulsson och David Batra. Men de var utsålda för länge, länge sedan.
Varför tycker du att Kallbadhuset är ett bra ställe att ha sådana här stand-up-show på då?
Ja, det blir en trevlig stämning. Och det har väl med omgivningen att göra mycket också. Det är enkelt. Väldigt avslappnat och bekvämt.
Hur tar du dig hit då?
Jag åker färdtjänst. De åker ända ner till bryggan på kvällen då.
För då kommer de fram, men idag...
Idag kommer de inte fram.
Var stannade färdtjänsten?
Den stannar uppe vid Ribersborgsrestaurangen.
Ja, för idag var det helt enkelt för mycket folk och cykla och grejer för att köra ända ner.
Ja, idag är det verkligen inget privat smultronställe.
När det är helt fullsmockat av människor som badar längs stranden som ligger framför oss där vi sitter och lutar ryggarna mot den gröna träväggen. Men på själva badhuset är det lite lugnare. Kanske bland annat för att det kostar 55 kronor att gå in och bada. Men Maj-Britt som gillar stämningen där inne tycker att det är värt priset. Och jag ber henne att beskriva sin upplevelse av stället.
Nu idag är det ju lite utomlandskänsla faktiskt. Det är sommarljud och fåglar. Och vi sitter ju här i halvskuggan ute utanför serveringen när vi har gått den här långa bryggan ut. Det är trevligt. Lite dåtidskänsla det här med kallbadhus. Att det fortfarande finns kvar. Det var ju sånt som man läste om. Men ja, det finns idag med.
En fläkt från svunna tider sitter kvar i byggnaden som blev byggnadsminne 1995 och därför måste se ut som den gjorde från början. Ribersborgs kallbadhus invigdes 1898 men blåste sönder till stora delar i kraftiga vinterstormar 1902. Så utseendet som bevarats kommer från det bad som återuppbyggdes året efter det. Det är först en länga horisontellt med strandlinjen där restaurangen och entrén till badavdelningarna finns. Därefter sträcker sig herravdelningen med sina bryggor till vänster och damavdelningen med sina till höger, ytterligare några hundra meter vertikalt ut i havet. Hit kommer människor för att sola och bada varma dagar som denna och för att basta och ta ett uppiggande dopp i det kalla vattnet efteråt resten av året. Och Maj-Britt älskar att vara här på hösten när det viner runt knutarna. Men något vinterbad har det inte blivit än.
Jag har tänkt Men sen är ju inte skånska vintern som mina vintrar uppifrån Bergslagen. Så jag har inte riktigt vant mig vid tanken än att det alltid blåser. Och ja, det är en annan kyla här nere.
Så att då när du har varit här och badat på kallbadhuset, då det har varit en sån här solig dag som idag?
Ja, och lite senare på hösten också, men inte på vintern. Men det lockar.
Mm. Vad är det som lockar tycker du?
Att få uppleva det. Det är bara min egen feghet som har hindrat mig. Men jag älskar ju bada. Men det blir sämre. Ju äldre jag blir så blir jag fegare och fegare. Men bryter man den gränsen så är det ju väldigt mysigt.
Men när du har varit här och badat, då har du en ledsagare med dig eller hur gör du?
Då har jag min personliga ledsagare med mig.
Eftermiddagslugnet sveper längs bryggan och över serveringen där turister och flanörer dricker kaffe och äter glass. På badavdelningarna är det nakenbad, men den som gärna vill ha badkläder kan naturligtvis ha det. Och en sak som gör att Maj-Britt uppskattar att bada här är den familjära och öppna atmosfären.
Malmö är ju en väldigt trevlig stad med väldigt lättillgängliga människor. Så att det blir en trevlig samvaro med de andra gästerna också. Det blir ett socialt möte, absolut. Det är väl fördelen med Malmö som jag ser det också, att här pratar man med varandra, man tar kontakt fast man inte känner varann och ja, väldigt lättillgängligt och bra på alla vis.
Det låter som du är väldigt nöjd med din flytt.
Ja, ångrar kanske att jag inte gjorde det lite tidigare, men jag vill inte byta bort Malmö.
Är det folk som kommer och hälsa på det här ibland?
Uppifrån Bergslagen, ja. Ja, absolut.
Vad tycker de då?
De är förvånade att den här bilden som massmedia visar av Malmö, att den finns ju inte på det viset, utan att det är så mycket trevligt och så öppet. Och det är klart att det finns, att det händer saker och ting, men det är ju inte bara Malmö. Det finns ju småstäder, andra orter där det händer precis samma sak. Men att Malmö, det blir så negativt många gånger i massmedia.
Var du själv orolig när du skulle flytta hit på grund av den bilden?
Nej, inte ett dugg. Inte ett dugg.
Blir du sugen på baden om vi sitter här?
Ja, för inte.
Ja, vi kan gå in och kolla, men jag har inga badgrejer med mig.
Nej, inte jag heller.
Nej. Så ja, det får bli en annan dag. Men det är säkert jättehärligt idag att bada. Nu går vi in i gången fram till badavdelningen. Så ska vi svänga höger här så ska jag öppna dörren.
Nu har vi bara gått några meter ifrån där vi satt. Just. Där det var stoj och lek och skrik och bad.
Och här är det ju jättelugnt.
Ja, och så är det en liten fågel. Den hade vi inte hört på andra sidan väggen.
Var brukar du ligga när du är här på kallbadhuset? Nära ingången eller?
Nej, inte nära ingången.
Nej. Men du brukar ligga här och sola lite grann, eller?
Ja. Och basta. Det är ju jätteskönt när det inte är det riktiga vädret heller. För att, ja, när man inte törs bada direkt.
Ja, för idag när det är så här varmt så är det ju, det ligger ju damer runt omkring på alla, det är liksom som i olika bryggor. Alltså det är ju byggt runt en byggnad och så går det ut bryggor liksom, som, vad ska man säga, länkar samman de olika längorna med hytter som är.
Ja.
Och då är det ju, jag vet inte hur många människor det är här, men även om det är ganska tyst här inne så är det jättemycket folk. Det är ju säkert några hundratal.
Ja.
Inne på damavdelningen går bryggorna som ett lite rakare W ut mot havet. Och längs dem finns små omklädningshytter i långa rader. Väggarna är målade i samma blekgröna färg som resten av byggnaden. Och dörrar och andra trädetaljer är i den brunröda nyans som kallas engelskt rött. Och överallt ligger kvinnor i olika åldrar och solar. En del småpratar, andra lyssnar på musik, några läser.
Men visst är det skönt?
Ja. Det är lite rogivande.
Och en lyssna på sommar, läsa en bra bok. Det kan man ju verkligen göra här.
Så det är ett tips från dig till taltidningens läsare att ta med sig sin lilla radio eller Daisy-spelare och gå och lägga sig på kallbadhuset och lyssna.
Ja, absolut.
Det sa Maj-Britt Ryman som alltså valt Ribersborgs kallbadhus som sitt smultronställe. Adressen dit är Limhamnsvägen, brygga 1, men soliga dagar är framkomligheten dålig. Och därför är det bättre att göra som Maj-Britt och åka till parkeringen framför restaurang Ribersborg. Adressen dit är Limhamnsvägen 27. Mellan den 1 maj och 31 augusti har kallbadhuset öppet mellan 9:20 på vardagar och 9-18 på helger. Och från den 1 september till 30 april är öppettiderna på vardagarna 10-19 istället. Reporter var Gunilla Kracht.
Öppnat och stängt. I Ystad har Shufflebar öppnat, en strandbar i Sandskogen där det förutom att äta och dricka också finns möjlighet att spela boll och brädspel som shuffleboard och schack bland annat. Adressen är Saltsjöbadsvägen 13.
I Hässleholm har Espresso House öppnat ett nytt café på Första Avenyn 1 i Resias gamla lokaler.
Mola auktioner på Industrigatan 29 i Bromölla har lagt ner verksamheten efter 19 år.
Medan second hand-butiken Andra chansen på Algatan 51 i Trelleborg stänger den sista juli.
I Löderups gamla dansrotunda Solhällan har ägaren till skivaffären Folk och Rock i Malmö öppnat café och restaurang. Måndag till onsdag är det stängt, övriga dagar är det öppet från klockan 12. På sikt ska det bli konserter också i lokalen som ligger på Barngatan 17. I många år låg här en loppis som numera är stängd.
I Löddeköpingen verkar Blå bageriet med anor från 1840-talet stänga för gott. De har inte haft öppet sedan i vintras eftersom den gamla stenugnen läcker in rök. Adressen var Barsebäcksvägen 20.
I Helsingborg stänger Norra kallbadhuset den 5 september för renovering av vatten- och fuktskador. Den 6 december ska det vara klar.
I Malmö har Gogo Grill och Green stängt på Östra Förstadsgatan 52 i lokalen bredvid Burger King. En skylt i fönstret säger att de inom kort öppnar på Östra Förstadsgatan 46, ett tiotal meter längre bort på gatan alltså, i lokalen där sportbaren 360 låg tills nyligen.
Runt hörnet har skönhets- och nagelsalongen Pleasure Divas flyttat in på Pilgatan 8, nära köpcentret Entrés entré. Tidigare låg salongen i köpcentret Kronprinsen på Mariedalsvägen i Malmö.
Månadens ansikte i juli är en Malmöbo som i våras debuterade med romanen Skarv. Den fick positiva recensioner och har nyligen kommit ut som talbok. Författaren heter Lina Josefina Lindqvist och kallas numera också så. Men det andra namnet var länge något som enbart avslöjades på uppropen i skolan.
Det är mitt mellannamn, Josefina, som jag tyckte var jättepinsamt när jag var liten. Men sen så bodde jag på Island i 3 år och då var det väldigt vanligt att ha just 3 namn. Och då kallade alla mig för Lina Josefina. Så då vande jag mig vid det.
Men varför tyckte du det var pinsamt när du var liten då?
Förmodligen för att det rimmar. Det låter lite lustigt. Du vet när man hade upprop i skolan och så helt plötsligt så avslöjas allas pinsamma mellannamn. Det tror jag alla har varit med om som har ett mellannamn. Helt plötsligt hette den där killen Jonas, hette Gunnar i mellannamn. Och blev inte lika cool längre som man tyckte att han var. Och då var det ju lite lustigt att ha ett mellannamn som rimmade. Extra lustigt.
Din roman, den heter Skarv, om man nu pratar om namn. Varför heter den det?
Det var länge ett arbetsnamn på texten som jag höll på att skriva. För att det utspelar sig i några ishavsmiljö där det finns många skarvar, just den här fågeln. Som också har en roll i boken. Men sen tyckte jag att det var spännande ord också, för att det innehåller fler betydelser. Att det fanns en laddning i det. Så att det kom liksom nästan före boken var skriven så kom titeln och fick ge upphov till flera skarvar som finns i boken.
Romanen Skarv är en lågmäld och detaljrik berättelse om den unga kvinnan Maren som bor på en liten vindpinad ö i norra ishavet. Ön är glest befolkad och efter att fisket mer eller mindre dött ut och kaviarfabriken lagts ner står många av husen tomma. De människor som bor kvar försöker livnära sig på turisterna som tar sig dit för att studera fågellivet och uppleva midnattssolen. Maren har fått ett av de få och återvärda jobben. Hon har hand om receptionen och frukostmatsalen på hotellet. Men trots att hon är lyckligt lottad drömmer hon om att lämna ön och resa långt bort till stora städer och varma sandstränder. Något som hon håller hemligt tillsammans med sin bästa vän. Den som flyttar därifrån ses som en svikare av öns återstående befolkning. Lina Josefina Lindqvist besökte ön som inspirerade henne till romanen. När hennes pojkvän som är konstnär deltog i ett projekt där.
Det nämns inte egentligen i boken vad det är för land och exakt vad det är för position den här ön har. Det är bara en namnlös ö som är formad som en fjäril.
Ön i boken då, är det en fiktiv ö så att säga? Eller är det den ön som du har som förlaga, bara det att du har tagit bort namnet?
Det är väl lite en blandning, men mycket är ju likt på ytan liksom. Men sen är ju människorna som jag har skrivit om påhittade.
Det finns mycket djur i den här romanen, alltså katter och fåglar och så. Hur kommer det sig?
De spelar ju en roll i den här romanen för att den här platsen är liksom nästan lika mycket deras. Fåglarna är ju totalt anpassade efter det här klimatet och överleva där. Så de är ju liksom överlägsna på så många sätt. Medan människorna en gång har hamnat där, i och för sig av samma anledning på grund av att det är mycket fisk och så. Men numera inte riktigt längre har någon naturlig anledning att vara på den här platsen.
Katterna då?
Ja, de är ju också här och har en ganska stor roll i romanen. Katter är ju, hör ju som till en puttrig fiskeby. De äter fiskrenset och är allmänt liksom lite gulliga. Men de här katterna är ju allt annat än gulliga i den här romanen. De har ju samma tuffa villkor som människorna överlevat. Katterna har sökt sig in i de här tomma ödehusen. Liksom, bland annat ett ödehus som tillhör Marens släkt. Och katterna har gjort sig hemmastad där i det här tomma huset.
Och Maren matar katterna.
Ja, det är också någonting hon har hamnat i. Utan att kanske riktigt 100% vilja göra det. Men hon har tagit på sig det ansvaret att mata dem.
Men den här undergångsstämningen och det här läget när naturen snarare är någonting som är lite hotfullt som kan ta över eller ta tillbaka platsen. Är det någonting, ett ämne som du tänker mycket på eller hur kom du in på det?
Jag tror att det är ganska uppenbart kanske om man är på såna här platser att det är så att den här platsen klarar sig utmärkt utan mänsklig närvaro. Kanske bättre. Liksom. Och de tankarna, det kanske väcktes på Island liksom, för att det är lite samma stämning där och respekt för naturen. För naturen på Island kan ju vara ganska våldsam liksom, med vulkanutbrott inte minst. Liksom. Så där finns det ju en väldigt respekt för det. Som jag nog hamnade i och tog till mig.
Lina Josefina är 36 år och kommer från början från Umeå. Men efter några år först i Stockholm, sen på Island och i Köpenhamn bor hon numera i närheten av Nobeltorget i Malmö.
Min sambo är från Danmark, så vi bodde från början i Köpenhamn. Och sen flyttade vi hit för att prova att bo i Sverige ett tag. Och så kommer det sig att det blev Malmö.
Lina Josefina Lindqvist flyttade från Umeå till Stockholm när hon var i 20-årsåldern för att hon ville söka jobb inom kulturlivet där. Och liksom Maren fick ett av de åtråvärda jobben på sin ö, blev Lina Josefina nästan direkt anställd på konsthallen Färgfabriken i Liljeholmen.
Jag halkade in på ett bananskal liksom och började jobba på en gång och fick göra allt ifrån att arkivera saker till att så småningom liksom producera också. Det bara tog fart på något sätt där. Lite slumpartat nästan.
Liksom sin romanfigur längtade Lina Josefina vidare ut i världen, fast hon hade ett bra jobb. Och när hon var 24 flyttade hon till Island för att gå en utbildning i textildesign på högskolan i Reykjavik.
Jag visste ingenting om skolan. Jag tror det mer var att det lockade att det var en så tippad plats att flytta till. Det lockade att det var en ö som jag inte... Ja, man vet ju det man har hört om historia och sagor och björk. Liksom, det är väl Island för de flesta, eller var i alla fall. Nu är det ju fotboll som gäller när folk tänker på Island. Men man kunde inte så mycket om Island ändå. Så det kändes som att komma till ett oskrivet blad. Det var också magiskt att bara åka någonstans på egen hand utan att veta hur det skulle landa, om man skulle trivas eller inte. Ja, vad som skulle hända med en. Och det var väldigt härligt att vara där.
Det var på Island som Lina Josefina träffade killen som numera är hennes sambo och som alltså är orsaken till att hon bor i Malmö. Hon trivs bra i stan och har funnit sig till rätta här. Bland annat på konditori Hollandia där hon och jag träffas. Dit hon brukar gå för att skriva när hon tröttnar på att sitta hemma.
Det kanske är lite så här Umeå hemlängtan. Det finns ett kondis som heter Nya konditoriet i Umeå som påminner lite grann om det här. I och med att det har sammets... Det är heltäckningsmatta och sammetssoffor och sammetsstolar som gör att ljudet blir ganska behagligt. Även om det är fullt av folk som sitter och surrar så är det ändå att man inte stör så mycket av det. Det blir som en sån här ganska behaglig ljudmatta att ha i bakgrunden när man skriver. Det är en sån här sorl, tidlöst sorl, skulle kunna vara på 1800-talet i Paris också.
Men hade du tänkt dig att du skulle bli författare och komma ut med en bok? Har du drömt om det?
Nej, överhuvudtaget inte. Fast när jag började skriva så blev det ju ganska snabbt en dröm såklart. Men nej, jag har aldrig formulerat den drömmen innan. Nej. Det har alltid varit väldigt abstrakt så här, hur jag skulle uttrycka mig. Det är alltid väldigt så här, någonting jag försökt söka mig fram till.
På Lina Josefina kom det helt oväntat när hon plötsligt började skriva. Hon hade bland annat ägnat sig åt textilhantverk och fotografi tidigare. Men när hon kom hem från ön där fröet till romanen Skarv såddes hade hon, som annars brukat ha massvis av foton, bara med sig en enda bild. Och intrycken hon samlat kom istället ut som text. Eftersom hon inte alls hade någon erfarenhet av skrivande sökte hon med berättelsen om ön i bagaget till författarskolan vid Lunds universitet och kom in.
Och då så fick jag ju förmånen att ha massa kloka klasskamrater och också en handledare under den här tvååriga kursen som följde manusets framväxt. Men reaktionerna som var från början var väl att folk ändå ville läsa mer om den här huvudkaraktären och att man fick liksom lite positiv feedback på språket och att man kände att det fanns ett intresse från läsare att faktiskt läsa det man har skrivit. Så det var ju superviktigt. Det blev ju som en peppande kraft.
Med stöd och uppmuntran från studenter och lärare på Författarskolan i Lund skapade Lina Josefina Lindqvist en första version av sin roman. Och när hon avslutat utbildningen kom hon av en slump i kontakt med ett bokförlag som var intresserat av att läsa manuset.
Och så läste de det och så hade de lite invändningar. Och så tänkte jag att nej, jag fastnade inte för hur det här förlaget tyckte att jag skulle göra om den här boken. Så jag la undan det manuset faktiskt. Och sen gick det ett år. Och så var det någon som sa, som hade läst det här manuset, att du borde nog skicka det här till ett annat förlag ändå. Gör det nu. Och så gjorde jag det. Och så gick det ju vägen med det här andra förlaget. Även om de visserligen hade också sina synpunkter och det var en ganska lång process att jobba om manuset. Eftersom det var mitt första manus och det var massa saker som inte stämde. Och ja, man behöver helt enkelt skriva igenom det igen. När jag fick beskedet från Norstedt så det var en stor överraskning ändå. Liksom. Jag hade ändå skickat det på vinst och förlust. Och, ja, jag blev väldigt glad och överraskad.
Vad gjorde du då? Firade du?
Ja, men jag var nog lite i chock också. Det är en stor händelse, en stor grej. Men jag firade nog lite grann. Ja, det gjorde jag. Jag kanske drack skumpa och lyssnade på Bob Dylan. Nej, jag vet faktiskt inte. Något sånt kanske.
Är det det du gör när du firar?
Nej, ja, det låter ju så nu. Jo, men så här är det nog. Jag minns att när jag hade skrivit klart manuset första gången så kom jag ihåg att jag lyssnade på Bob Dylan. Jo, men jag tror att jag förknippar honom med att jag började skriva faktiskt. För att jag gillar hans sätt att uttrycka sig. Hans attityd gentemot så här, språket och orden. Jag gillar hans ton helt enkelt. Så att jag kanske att han inspirerar mig.
Men sen när boken kom ut då, hur var det då?
Det var ju en mäktig känsla att få den i sin hand och se den i bokhandeln och på biblioteket. Och, ja, det var väldigt fint. Lite overkligt också. Och sen kommer den där dagen när man vet att den ska recenseras. Och den hade jag väl försökt förtränga lite grann.
Hur var det då?
Ja, men det var väl det som var så märkligt att jag innan den dagen hade en så här övertygelse om att det skulle vara så hemskt. Och sen när dagen kom så var det inte så märkvärdigt heller. Jag tror att jag blev mycket mer medveten om vad det innebär att skriva någonting som blir offentligt. Det är en offentlig handling man har gjort. Det är en offentlig handling som vem som helst har rätten att tycka saker om. Så jag tror att jag förstod det mer på ett känslomässigt plan. Så här, vad det faktiskt innebar att publicera sig.
Men är det läskigt eller är det härligt?
Det är ju nog mer läskigt än härligt skulle jag tro.
Lina Josefina håller på med en ny roman nu. Hon försöker få så mycket tid som möjligt till att skriva. Men försörjer sig som grafisk formgivare. Sitt skrivande räknar hon inte riktigt med att kunna leva på.
Speciellt folk som inte är i branschen eller skriver har någon föreställning om att om man är publicerad författare så säljer man massa böcker. Men det fungerar ju inte riktigt så, tyvärr. I bästa fall om man ger ut en debut så säljer man ju kanske 900 exemplar av sin bok. Och det tror jag inte är så många som vet. Det är dyrt med böcker, det är det. Jag har också full förståelse för att om det är en bok man har läst om som man tycker låter intressant men man kanske inte har något mer på fötterna liksom, så kanske man inte är villig att lägga ut 269 kronor på en bok heller.
Men du själv då, läser du mycket böcker och köper mycket böcker?
Ja, jag köper väl en del böcker, men jag lånar ju väldigt mycket på biblioteket också. Det gör jag.
Har du någon favorit då, eller någon bok som du tycker är extra mycket av?
Jag är väldigt förtjust i en bok som jag började läsa precis när jag hade börjat skriva, som fick mig att inspireras jättemycket, som heter Hit om himlen av Stina Aronsson, som jag verkligen kan rekommendera. Den inspirerar Sara Lidman, vet jag, till att skriva hennes första roman. Och det är en väldigt bra bok som också inspirerade mig jättemycket.
Lina Josefina har fått mycket beröm av recensenterna för språket i Skarv. Och sättet att beskriva miljöer detaljerat, nästan fotografiskt. Och nu har romanen alltså kommit ut som talbok. Något som dess författare är väldigt glad för.
Det är ju jättehäftigt faktiskt. Och jag har också tänkt så här nu sen jag fick det här brevet hem om att den har blivit talbok. Alltså den är, består ju liksom av miljöbeskrivningar. Som jag har fått höra från andra läsare att de får väldigt, väldigt, väldigt tydliga och klara bilder av hur det ser ut på den här platsen. Och då undrar jag hur det skulle fungera för en synskada till exempel. Om det skulle vara intressant liksom, att få bilderna så tydligt beskrivna för sig. Det är nästan som syntolkning liksom.
Nu heter ju det här, den här serien som Skånes taltidning har, den heter Månadens ansikte, så då brukar vi alltid be den som blir intervjuad att beskriva sig själv. Mm. Hur ser du ut?
Jag har smalt ansikte. Jag har blågrå ögon. Idag har jag glasögon som är bruna, runda, men vita på insidan av bågen. Jag har min pappas näsa skulle jag säga. Den är ganska lång och lite böjd på mitten. Jag har liten mun, ganska smala läppar, ganska stora tänder, ganska liten haka. Ganska, för att ha så smalt ansikte, ganska runda kinder. Mycket gummihud brukar min sambo säga att jag kan liksom dra i mina kinder. Ja, sen är jag väl 1,72. Alltid varit jättesmal hela min uppväxt. Nu är jag väl ungefär normalviktig. Ganska stora fötter. Ganska stora händer. Ja, håret, det är ju då brunt med gråa inslag. Har jag glömt något väsentligt? Kläder så har jag ingenting om faktiskt. Det är ju rätt intressant. Men jag har ju grått. Och grått. En grå kofta, en grå t-shirt. Och sen har jag ett par blå jeans.
Är grått, är det din favoritfärg?
Ja, jag vet. Svart brukar väl vara sån här bra färg. Men jag är ganska förtjust i grått ändå. Mm. Egentligen så skulle jag vilja klä mig så anonymt som möjligt. Så jag går igång på när jag läser om som Albert Einstein som alltid hade samma grå kostym tror han hade på. Alltså den här, att ha en sån här kostym att ta på sig varje dag. Där man, som man inte behöver tänka på. Vad ska jag på mig idag? Alltså ur bilden av en tråkigt klädd person. Men jag tycker det verkar så härligt.
Hur är du som person då, om du skulle beskriva det?
Jag är både lugn och neurotisk. Och i behov av rutiner och i behov av att bryta mina rutiner. Och det är hela tiden någonting som spelar mot det andra i mig. Så jag får väl beskriva mig som motsägelsefull helt enkelt. Sen jag började skriva är nog ganska tråkig faktiskt. Jag märker det att jag får ut så himla mycket av att sitta och skriva i min ensamhet. Att det är liksom höjden av underhållning. Fast jag älskar att resa. Och jag älskar att se på film och också gå ut på barer och dricka öl och sånt tycker jag också är väldigt trevligt. Men det är någonting som har hänt sen jag började skriva och som gör att jag kanske inte har lika stort behov av att vara i sus och dus. Liksom. Men sen kan det ju slå över som sagt och så blir jag den här personen som blir jätterastlös och måste träffa någon levande människa nu.
Det sa Lina Josefina Lindqvist som debuterade för några månader sedan med romanen Skarv, som alltså finns inläst som talbok. Inläsare av den är David Zetterstad och längden är 10 timmar och 56 minuter. Hit om himlen av Stina Aronsson som också nämndes inslaget finns också den som talbok. Inläsare är Boy Widberg och längden 12 timmar och 38 minuter. Reporter var Gunilla Kracht.
Evenemangstips. Idag, fredagen den 29 juli, ger kammarorkestern Musica Vitae konsert i Södra Mellby kyrka utanför Kivik tillsammans med duon Hazelius Hedin klockan 18. Biljetterna kostar 160 kronor och kan köpas på plats eller via hemsidan musikiappelriket.se.
I Pegasus trädgård i Hög mellan Kävlinge och Löddeköpinge är internationell dockteaterfestival nu i helgen den 29 till 31 juli från klockan 13 varje dag. Det blir olika dockteaterföreställningar från Danmark, Bulgarien, Polen och Sverige och dessutom dockbyggarworkshops. En dagsbiljett kostar 50 kronor och kan köpas hos Kulturcentralen.
I Östra Torp utanför Trelleborg är det kyrkokonsert med New Orleans-stämning den 30 juli klockan 14. Då New Orleans Delight med sångerskan Deborah Herbert gästar kyrkan där. Biljetterna kostar 150 kronor och kan köpas hos turistbyrån i Smygehuk. Telefonnumret dit är 0410 73 40 20.
Malmö by foot heter en guidad 2 timmars historisk vandring i Malmö den 30 juli, som namnet till trots är på svenska. Det är samling utanför Sankt Petri kyrka och turen börjar klockan 15. 140 kronor kostar det och biljett kan köpas på Kulturcentralen.
Hacienda Country Festival äger rum i en unik westernmiljö den 30 juli klockan 16-24 med bland annat John Strider Band och Linda and Four Bucks. Bokning av biljetter kan göras på telefon 0702 79 27 69 och Haciendan ligger på Västkustvägen 231 i Flänninge utanför Helsingborg.
Vid Garnhuset i Beddingestrand firas för 10:e året Fiskets dag den 31 juli mellan 11 och 15. Det blir bland annat loppmarknad, veteranbils- och veterantraktorutställning, barnaktiviteter och musikuppträdanden med band som Ukulele Orchestra of Sweden och Djungelbandet.
Den årliga Hagstaddagen vid Arthur Lundqvistgården i Hagstad utanför Perstorp äger rum 31 juli klockan 14-17. Perstorps vokalensemble under ledning av Åse Eriksson uppträder och kulturskaparen Kai Seger berättar om sina gärningar genom åren. Arrangör är Arthur Lundqvists och Maria Wines stiftelse och det är gratis. Den som vill veta mer kan ringa 0435 32047.
På Regionmuseet i Kristianstad anordnar FN-föreningen en Afrikakväll den 1 augusti från 18.30 med bland annat en föreläsning om Zimbabwe av Fredrik Segersten.
På Ribersborgs kallbadhus i Malmö arrangerar Malmö Comedy Club MAC stand-up comedy kväll den 2 augusti. Då står Ankan Johansson, vanligtvis ena halvan av duon Anders och Måns, och Lena Frisk, som ibland kallas för Malmös egen ståuppdrottning, på scenen. Insläpp från 19.30 och föreställningen börjar klockan 20. Biljetter kan köpas hos Kulturcentralen och kostar 180 kronor.
Moderaten och EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark föreläser den 2 augusti på Gösta Werner-museet i Simrishamn klockan 19. Adressen är Strandvägen 5 och entrén är 90 kronor.
Årets föreställning med Svaneholmsteatern som heter Svinhugg på Svaneholm har premiär den 2 augusti klockan 19. Det är ett lustspel av Anders Rud om Rutger MacLean som var slottsherre på Svaneholm från slutet av 1700-talet och fram till sin död 1816. MacLean var politiskt verksam och reformerade det svenska jordbruket. Efter premiären ges föreställningen den 3, 5, 7, 9, 10 och 12 augusti klockan 19 och 14 augusti klockan 16. Biljetterna kostar 250 kronor för vuxna och kan köpas i slottsbutiken. På Johanna museet som har telefon 0411 427 80 och hos Skurups turistbyrå som har 0411 53 60 58. Svaneholms slott ligger vid Svaneholmssjön utanför Skurup.
I Kiviks kapell spelar den danska stråkkvartetten Nightingale String Quartet den 3 augusti klockan 18. Biljetterna kostar 160 kronor och köps via hemsidan musikiappelriket.se.
Bluesmusikern Jan Gerfast spelar med sitt band på Sjökrogen i Osby den 5 augusti klockan 21. Sjökrogen ligger på Strandvägen 7 och har telefonnummer 0723 91 29 29.
Helgeåfestivalen äger rum den 5 till 6 augusti i Folkets park i Knislinge i Östra Göinge kommun. Bland banden finns norsk-svenska Shaboom med sångaren Dag Finn i spetsen, som slog igenom på 1980-talet med R.O.C.K. Den 5 augusti klockan 19 spelar de. Och än mer 80-talsnostalgi blir det säkert när de tyska syntlegendarerna Alphaville, som hade en monsterhit med låten Forever Young 1984, står på scen den 6 augusti klockan 19.50. Tvådagsbiljett kostar 900 kronor för den som är under 18 och 1195 för de som fyllt 18. En fredagsbiljett kostar 400 respektive 595 och en lördagsbiljett 500 respektive 795 kronor och kan köpas hos Biljettforum.
Landskrona trädgårdsgille som äger rum 5 till 6 augusti med olika evenemang, som till exempel öppna trädgårdar i Citadellets koloniområde på fredagen och trädgårdsmarknad i området mellan Citadellet och Landskrona konsthall på lördagen 10-16. Och det är fri entré.
Big Slap, alltså Malmös egen housefestival, äger rum för fjärde året på Tallriken i Pillamsparken den 6 augusti. Från klockan 12 på dagen till midnatt spelar olika DJs dansmusik. Och Steve Angelo, som tidigare tillhörde Swedish House Mafia, är huvudnumret. Biljetter finns hos Stixter och kostar från 650 kronor.
Önneköps IFs loppmarknad äger rum 6 augusti klockan 13 på Önneköps idrottsplats i närheten av Hörby. Det kostar 20 kronor i entré.
Femårsjubilerande Gylsboda festival äger rum den 6 augusti vid Gylsboda gamla transformatorstation utanför Lönsboda mellan 11 och 17. Det är fri entré och bland annat marknad med olika sorters hantverk. Declan O'Connell spelar irländsk folkmusik klockan 13 och 16.
Nordsvenska hästens dag firas på Bosjö kloster den 6 augusti klockan 10 till 17. Besökarna får möjlighet att uppleva den svenska lantrasen i många olika funktioner. Inträdet är 80 kronor för vuxna, seniorer betalar 70 och barn upp till 16 går in gratis.
På Piratenmuseet i Vollsjö spelar Roy Wilson Quintet med Anita Larsson den 7 augusti klockan 15. Arrangör är Piratensällskapet som uppmanar besökare att ta med något att sitta på. Museet ligger passande nog på Piratens gata.
Jag är en grön bänk i Paris heter ett poesidrama baserat på Kerstin Thorvalls texter av och med My Holmsten och Ann-Sofie Kulin som ges på Skillinge teater den 10 och 11 augusti klockan 20 och 14 augusti klockan 15. Biljettpriset är 250 kronor och bokning sker på 0414 30024.
Festival of Sacred Arts, alltså en festival där heliga olika konstarter sätts i fokus, äger rum i Skanör och Falsterbo den 11 till 14 augusti. Gratis invigningskonsert är det klockan 21 på Falsterbo strandbad den 11 augusti. Och sen fortsätter festivalen med olika konserter, föreställningar och föreläsningar på temat. Till exempel en konsert den 12 augusti klockan 13 i Skanörs kyrka med titeln Instrumentens drottning, där Maja Malmström spelar orgel och det är fri entré. Det är också diktläsning och föreläsning klockan 14 med Anneli Magnusson på Skanörs bibliotek. Också här är det gratis. Klockan 23 samma dag blir det Midnight Baroque in Medieval Waltz i Falsterbo kyrka med Jeremy Risor, barockviolin och Lukas Arvidsson, cembalo. Och inträdet kostar 100 kronor. Den 13 augusti håller Hans Fagius en gratis föreläsning med rubriken Bach och hans musikaliska symbolspråk. klockan 14 i Skanörs kyrka. Och den 14 augusti går att lyssna till Pasquinis oratorium Il Sete di Cristo klockan 13 i Falsterbo kyrka, framförd av en barockensemble med musiker från Camerata Öresund tillsammans med solister under ledning av Jeremy Risor. Inträdet är 100 kronor och biljetter till samtliga konserter kan köpas hos Ticketmaster.
I Ängelholm arrangeras en mångfaldsparad den 13 augusti för att manifestera alla människors lika värde. Alla varianter av minoriteter kommer att vara välkomna, men även alla som tycker att mångfald är viktigt och värdefullt, enligt arrangören. Och paraden är en del av staden Ängelholms 500-årsjubileum. Paraden startar i Hembygdsparken klockan 16 och går längs Storgatan till Stortorget. På scenen där väntar sedan konserter från klockan 17.30 med bland andra Darin och reggaebandet Syster Sol.
I Söderåsens nationalpark den 14 augusti är en inspirationsdag med rubriken Russin och nötter, vandrarens stapelföda, eller? Mellan 10 och 16 blir det olika aktiviteter och föreläsningar där besökarna bland annat får tips på vad som går att äta av det som finns ute i naturen. Vad som är praktiskt att ta med sig matväg på vandringen och hur mycket en vandrare egentligen behöver äta för att klara en längre tur. Arrangemanget ingår i vandringens år 2016.
På Birgit Nilsson-museet samtalar musikjournalisten Tom Sandberg med hovsångaren och skådespelaren Ragnar Ulvung den 14 augusti klockan 18.30. Det kostar 150 kronor inklusive kaffe och kaka. Museet ligger på Birgit Nilssons gata 27 i Båsta och har telefon 0431 31 18 60.
Johan Bäck Fries, som är chefredaktör för Svensk Veterinärtidning och informationschef vid Sveriges Veterinärförbund, håller ett föredrag om hundavel den 15 augusti klockan 18 på Hantverksgården i Hästveda. Arrangör är Djurskyddet Nordostskåne och det är gratis inträde. Adressen är Bygatan 22 i Hästveda.
Clinical Research Center, CRC, har öppet hus för att fira sitt 10-årsjubileum den 18 augusti. Dörrarna öppnas klockan 12 och från klockan 13 är det ett program med bland annat debatt och olika populärvetenskapliga föreläsningar. Om till exempel kost och diet, resistenta bakterier och framtidens diabetesvård. Adressen är Jan Waldenströms gata 35 i Malmö, alltså på SUS sjukhusområde, och det är fritt inträde.
Den som vill gå på guidad tur i Lunds saluhall kan göra den 19 augusti klockan 11. Träffpunkten är nedanför rulltrappan och det är gratis och adressen är Mårtenstorget 1.
Det är en gratis symbolvandring bland rosor och änglar i Sankt Johannes kyrka i Malmö den 21 augusti klockan 15. Prästen Johnny Wegeståhl berättar då om kyrkorummets symboler, symbolspråk och om Sankt Johannes kyrkas historia.
Malmö Dekorativa kallar Katrine Torp i Malmö sin antikmässa som pågår den 26 till 27 augusti. Under söndagen utökas mässan med kuriosa marknad och bilutställningen Classic Cars. Öppettiderna är 15-20 på fredagen och 11-17 på lördag och söndag. Och inträdet är 80 kronor.
En hel kväll med country blir det på Sövde Amfiteater den 27 augusti. Doug Seegers, som slog igenom över natt när han upptäcktes på gatan i Nashville under inspelningen av tv-programmet Gills Veranda, spelar, liksom bandet Kalaisa från Malmö, som mot alla odds lyckades få skivkontrakt i Nashville genom att åka dit på vinst och förlust och spela. Insläppet börjar klockan 17 och konserterna klockan 19. Biljetterna kan köpas hos Tixter och kostar 370 kronor. Sövde Amfiteater ligger vid Sövdesjön i närheten av Blentarp.
Git Gay-galan, som är en föreställning till Git Gays minnoära, äger rum på Nöjesteatern i Malmö den 27 augusti klockan 19. Medverkar då gör bland annat Marianne Mörk, Sven Melander, Ulrika Skoglund, Kim Sulocki, Claes Malmberg, Jan Malmsjö, Barbro Lillbabs Svensson, Birgitta Rydberg och Ulf Masken Andersson. Julius Biljettservice säljer biljetterna som kostar 595 kronor. Och adressen till Nöjesteatern är Amiralsgatan 25.
Biljettinformation. Kulturcentralen har telefon 040 10 30 20. Och Biljettforum har telefon 040 630 69 00 eller 0771 13 01 50. Tixter 0771 47 70 70. Och Julius biljettservice 0775 700 400. Ticketmaster har 0771 70 70 70.
Kalendern. Vecka 31 och augusti månad 2016 börjar med måndag den 1 augusti då Per har namnsdag och det är nationaldag i Benin och i Schweiz. De förändringar i rutavdraget som riksdagen beslutat om börjar gälla. Bland annat ges rätt att göra avdrag för olika trädgårdstjänster som till exempel beskärning och fällning av träd och buskar och vedkapning. Och det blir också avdragsgillt att anlita flytthjälp och att få sin dator reparerad och servad i hemmet. Det är 140 år sedan Colorado upptogs som den 38:e delstaten i USA. Och 35 år sedan MTV inledde sina sändningar, också det i USA. Den allra första videon som visades i musikkanalen var Video Killed the Radio Star med gruppen The Buggles. Och i Båstad inleds seglarveckan.
Tisdag den 2 augusti är Karin och Kajsa namnsdagsbarn. Det är nationaldag i Makedonien och minnesdag över förintelsen av romer under andra världskriget. Superstjärnan Rihanna från ön Barbados gör en sedan länge slutsåld konsert på Malmö Arena. Konserten är hennes andra i Sverige på turnén. Den första var i Stockholm den 4 juli. Rihannas musik är en blandning av soul, pop och R&B med starka inslag av jamaikansk dancehall. Och hennes första stora hit var låten Umbrella från 2007.
Onsdag den 3 augusti är Tages namnsdag. Den är mycket i Båstad den här veckan. Där börjar nämligen också Lilla filmfestivalen som pågår veckan ut. Festivalen som firar 20-årsjubileum i år startades av regissören Bo Widerberg. Och den drivs vidare för att hålla just hans minne levande. Och ett stipendium delas ut i hans namn varje år till en filmare som verkat i hans anda. År 2015 var det Sanna Länken som debuterade samma år med filmen Min lilla syster mottagare. Martha Stewart, den amerikanska heminredaren, tidningsutgivaren och tv-programledaren fyller 75 år. Stewart dömdes i mars för 12 år sedan för att ha försökt försvåra en FBI-utredning om misstänkt insiderbrott i samband med en aktieaffär och tillbringade 5 månader i fängelse. Den svenske skådespelaren och komikern Anders Eriksson fyller 60 år. Mest känner han kanske som en av medlemmarna i humorgruppen Galenskaparna som bland annat gjort tv-succén Macken. Och på Ribersborgs stranden i Malmö börjar SM i ponnyhoppning som pågår till och med lördag.
Torsdag den 4 augusti har alla som heter Arne och Arnold namnsdag och USAs president Barack Obama firar sin 55-årsdag. Han föddes i Honolulu på Hawaii och tillträdde presidentämbetet den 20 januari 2009. Nu har Barack Obama snart suttit på posten i 2 perioder, det vill säga den maximalt möjliga tiden. Och om ungefär ett halvår lämnar han över till antingen Hillary Clinton eller Donald Trump.
Fredag den 5 augusti har Ulrik och Alrik en namnsdag. I Rio de Janeiro i Brasilien invigs sommar-OS. Några svenska medaljhopp är simmaren Sara Sjöström, cyklisten Emma Johansson, golfaren Henrik Stensson, kanotisten Peter Männing, Jenny Rissveds som tillhör världseliten i mountainbike och damlandslaget i fotboll. Här hemma har konstitutionsutskottet kallat till ett extrainsatt möte för information och diskussion om Riksrevisionen efter en kris som uppstått i samband med att Dagens Nyheter i en artikelserie i sommar avslöt en rad missförhållanden på myndigheten. Något som bland annat lett till att en av de 3 riksrevisorerna har lämnat sitt uppdrag. Riksrevisorerna är kallade till konstitutionsutskottets möte och efter avslöjanden om allvarliga problem på myndigheten har många krävt samtligas avgång.
Lördagen den 6 augusti är Bolivias nationaldag och Ines och Alfons har namnsdag. Det är också Hiroshima-dagen som hålls till minne av offren för atombomben som släpptes över den japanska staden just den här dagen 1945. Då mellan 60 och 80 000 människor omkom omedelbart och ungefär lika många beräknas ha dött i skador efteråt. I Västra hamnen i Malmö börjar Malmö triathlon, en internationell tävling i simning, cykling och löpning som pågår i 2 dagar.
Och veckan avslutas söndag den 7 augusti då Denise och Dennis har namnsdag. Och det är nationaldag i Elfenbenskusten. Den svenska opera- och hovsångerskan Eva Röse blir 70 år. Och Jimmy Wales, en av medgrundarna till det användargenererade nätuppslagsverket Wikipedia, föddes i USA idag för 50 år sedan. Det är också hembygdsgårdens dag som infaller första söndagen i augusti varje år för att ge hembygdsrörelsen möjligheter att visa upp sig.
Anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne börjar med en inbjudan till matlagningskurs från SRF Skåne. Under våren har det varit 3 välbesökta träffar. I augusti är det dags igen. Och SRF-medlemmar inbjuds härmed till matlagning med tema Balkan på Berga gymnasiet Ringsjövägen 2A i Eslöv lördagen den 20 augusti klockan 9 till cirka klockan 15. Anmälan görs till SRF Skånes kansli på 040 777 75 eller maila till srfskane@srfskane.se senast 1 augusti klockan 12. Därefter är anmälan bindande. Deltagaravgift är 200 kronor till SRF Skånes bankgiro som är 484-0989. Det ska vara oss till handa senast den 1/8. Märk in betalningen mat 20/8 och ditt förnamn. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Bekräftelse skickas ut via e-post post den 1 augusti av kansliet. Kursansvarig är Snäsarna som har 0413 18 704. På menyn står Korba, Plieskavica och K. Programmet är så här. Klockan 9 är det samling, fika och presentation och 9:15 är det en introduktion till Balkan. Och klockan 10 är det presentation av dagens mat och matlagning. Och klockan 12:10 är det lunch. Sen klockan 13 är det tipspromenad och 14:20 eftermiddagsfika, städning av lokal, utvärdering och hemfärd.
Så har vi ett referat från SRF Ringsjöbygdens trivselträff den 19 juli på Eslövs golfrestaurang. Alla 28 medlemmarna anlände i god tid. Till och med färdtjänsten gjorde det. Föreningen bjöd sina medlemmar på en uppskattad måltid bestående av en krispig toastskagen, kalvrygg med nypotatis och champignonsås samt kaffe och kaka. Innan desserten var det tipsrunda i solskenet. Timmarna gick fort och många hade gärna stannat ännu längre för att njuta av den fina sommarkvällen. Hälsar aktivitetskommittén.
Så anslagstavlans lokala del som börjar med en inbjudan till hembygdsparken från SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga. Söndagen den 14 augusti klockan 14 till cirka 16:30 är du välkommen till Café Hembygdsparken på Museumsvägen 5 i Hässleholm. Med förhoppning om vackert väder träffas vi och umgås över kaffe och en våffla eller vad du nu vill ha till fika. Om vädret inte är med oss finns det möjlighet att sitta inne. Du får gärna ta med dig en vän eller ledsagare. Fikat betalar du själv. Höstens aktiviteter är kanasta som vi spelar varje fredagsförmiddag och bokcirkeln börjar den 24 augusti på Hässleholms stadsbibliotek. Vattengympan börjar eventuellt den 12 september på varmvattensbadet på Hässleholmsgården. Kontakta Inga Gärd om du är intresserad. Anmälan till hembygdsparksträffen ska ske till Anna-Lena Päckile på telefon 0451-23101 eller Inga-Gerd Nilsson på 0451-80361 senast söndagen den 7 augusti. Alla hälsas välkomna, styrelsen.
Så ett meddelande från SRF Malmö som bjuder in till kräftskiva. Nu är det dags igen för den så populära kräftskivan på föreningen. Vi träffas fredag den 19 augusti klockan 18.30 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Efter kräftorna äter vi paj med sallad. Allt detta till en kostnad av 150 kronor. Om du vill ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet som öppnar efter semestern måndag den 8 augusti på telefon 040 25 05 40 eller e-posta till info@srfmalmo.nu. Sista anmälningsdag är fredag den 12 augusti. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
SRF Ringsjöbygden bjuder in till medlemsmöte på Karidal tisdagen den 16 augusti klockan 16-19. Anmälan ska göras till Birgitta på telefon 0413 54 13 33 senast den 10 augusti klockan 18. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen genom snärrarna.
Och det var slutet på juli månads sista Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer i augusti, den 5.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 10 20 och till expeditionen 040 611 57 04. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!